Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, börjar då, du.
Ja, då tänker jag hälsa alla välkomna till avsnitt 220.
Precis.
Av Skilsmässopodden.
Ja, jag måste ta en sak på dig först. Jag måste reda ut det här. Du är ju chefredaktör för en tidning som heter Vi i Villa.
Jajamän.
I den tidningen skriver du krönikor.
Ja, det gör en chefredaktör.
Och nu är det liksom så här, vart jag än kommer, jag var när jag hälsade på min bror, så här, som omedelbart slänger fram en krönika av Marit Danielsson som hånar mig för att jag tycker att det är för kallt i sovrummet till exempel. Och det ligger överallt.
Ja, men jag kan säga, det här är ju Sveriges näst största tidning, så det är inte så konstigt.
Nej, jätteroligt att man hamnar i Sveriges näst. Tack för den du.
Fast du får ju alltid godkänna dem.
Jag vet. Ja. Det är mitt eget fel.
Ja, det är ditt eget fel, för att du är samtidigt du är antagligen tillräckligt sugen för att synas, så att det där hånet, jag hånar ju inte dig.
Nej, du hånar inte mig, men jag blir ju lite grann en sån där, man skrattar lite grann åt den där karn du har hemma.
Det är ofta en chefredaktörs anhörigas lott faktiskt, för att man måste skriva om någonting i sin egen närhet.
Ja, det kan ju leda till skilsmässa.
Det kanske du kan göra.
Igår var det 10 grader i sovrummet. Tycker du att det är bra?
Nej, när vi går in där på kvällen, då känns det som att det blåser där inne. Att det blåser. Jag fattar nästan inte hur det kan bli så
kallt. Om näsan igår. Jag försökte lägga en kudde på, men den var ju iskall den också. Det är liksom...
Nej, men det är väldigt kallt. Men sen är det ju så att man sover så skönt. Och jag skriver om det i tidningen där också, att det är en... Den optimala temperaturen i sovrummet är 14 grader för att sova bra.
Ja, och inte 10, 14 möjligtvis.
Men det kanske 14 blir det när du kommer in, för det är så hetsig.
Ja. Vad ska vi prata om idag?
Ja, men du ska få frågor som visar om du känner mig. Ja. Och de här frågorna kan lyssnarna också testa hemma och så vidare. Mm. Och sen så ska vi prata om sex. Det finns på något vis två falanger med helt motsatta åsikter om hur det här med att om man ska ha sex fast om man inte vill. Mm. Och på något vis kan jag tycka att båda har rätt. Det här ska vi prata om. Vi har en kvinnlig lyssnare. Hon träffade en man. Han var superhärlig. De gifte sig och han blev soffliggare. Jättetråkig. Och vad är hans rätta jag? Vad gör hon? Vi ska också prata om tillit. Att vi alla blir ju svikna någon gång i livet. Av de som vi älskar mest. Men sen, hur gör man för att känna tilliten igen? Eller är det klokast att liksom gardera sig och inte känna den? Mm. Det ska vi prata om. Mm. Och sen har jag ett trick som gör det lättare för hjärnan att lösa problem åt den. Som ett trick som har varit mig till stor hjälp, faktiskt.
Bra.
Jag har frågor och du har frågor till mig.
Ja.
På temat, känner du mig? Mm. Så nu ska jag ställa frågor som visar om du känner mig eller inte.
Ja. Shoot.
Ja. Vilken kroppsdel tycker jag sämst om hos människor?
Hos människor?
Ja.
Ofötterna?
Ja, faktiskt.
Ja, jag känner dig.
Ja. Okej, variera min attraktion till dig utifrån hur du klär dig.
Ja.
Jaha. Ja, det gör den. Ja, ja, det visste du. Ja. Du börjar, vadå, svär du då? Du tänkte att du skulle kunna gå hur som helst? Att det
Nej, men jag tycker att jag alltid klär mig så fint så att det inte skulle bli någon variation.
Ja, du har några plagg som jag skulle kunna slänga.
Ja, ja.
Men där är du aldrig intresserad, nej. Så långt nej, men, vill du inte gå.
Nej, men så här, det är ju, jag kan ju inte anpassa mig fullständigt efter hur du vill att nej. Jag ska vara. Jag kanske tycker om
det här att det fanns saker. Men,
ja, det är, jag tror över att du så här, har så dålig smak så att du inte förstår
hur fin jag är. Har jag bett dig anpassa mig? Anpassa. Har jag bett dig anpassa dig?
Nej.
Nej, precis. Då behöver du inte säga att jag kan ju inte anpassa mig efter. Nej, verkligen inte. Ja, okej, okay, här kommer det nu.
Stoppa. Nej. Stopp. Mm. Vad var det du sa först när jag sa liksom, att jag klär mig som jag vill?
Jag har redan glömt.
Ja, då backar vi och lyssnar på det. Vänta lite.
Nej.
Jo.
Men, du kan väl säga det igen?
Nej, men det, så här, det låter som att du sa så här, jaha, så du vill inte, du bryr dig inte om vad jag tycker.
Ja, du svor. Fasiken också, sa du. Mm. Fasiken, jag som trodde att.
Mm.
Som om det hade betydelse för dig. Och då säger jag att, ja, det har betydelse för mig hur du klär dig.
Mm.
Och då sa du, nej men du kan ju inte bestämma hur.
Nej, det var inte riktigt så det var.
Nej. Mm. Men skitsamma, du får klä dig hur du vill.
Ja, tack.
Klä dig hur du vill. Här kommer en fråga som är ihop med det här. Vad upprör mig mest? Att du...
Oj, nu kommer en lång lista.
Ja.
Och alla är topp.
Nej, inte så. Vad upprör mig mest? Att du inte säger vad du tycker i en diskussion eller att du säger något jag tycker uppåt väggarna?
Jag tror att det är jämnt skägg. Bägge två upprör dig oerhört mycket. Vad jag än gör så blir upprörd. Nej, jag tror egentligen du skulle nog svara att det är att jag inte säger vad jag tycker.
Är faktiskt blir jag ännu mer arg när du säger jättedumma saker. Det som du säger, det är ganska jämnt skägg på de två.
Precis.
Det upprör mig på de två.
Det är kanske bättre att jag är tyst, för då vet du inte vad jag egentligen tänker.
Fast då blir jag ju upprörd för att du inte säger vad du tycker.
Ja,
så där är det svårt. Jag säger inte att det här är bra. Jag säger bara att det är så här det kan bli. Det var någonting vi diskuterade förra helgen som jag fortfarande tänker på. Det var politik som vi väldigt sällan diskuterar.
Ja.
Och kanske aldrig ska diskutera heller.
Nej, jag
heller.
Tror inte det faktiskt.
För där tycker du så dumt.
Nej, det är du tycker dumt där.
Okay,
därför tycker
jag
det är så meningslöst. Ja.
Här kommer det. Tycker jag att du är en bra bilförare?
Ja, det tycker du faktiskt.
Ja, det tycker jag. Men inte så bra som du tror. För du håller inte hastigheten alltid.
Oops. Det där är inte att vara en dålig bilförare. Det är vad du tycker är en dålig bilförare. Inte nödvändigtvis vara att man är en dålig bil för att man inte bara för att man inte håller hastigheten. Det är inte att vara en dålig bilförare, det är att inte hålla hastigheten.
Det här är i smyg för mig ett tecken på att man är en dålig bil. Jag tycker att det ingår att man ska kunna hålla hastighetsbegränsningen.
Mm.
Men annars tycker jag att du är en bra en. Utom, du håller inte riktigt avstånd och du ser inte skyltarna.
Mm. Tycker du?
Tycker jag. Ja, allt det här tycker jag. Det, är inte liksom, det ska inte in i nationalencyklopedin. Okej. Du lagar... Aj! Nu fick jag ajström. Ja. Ja, förlåt.
Ja.
Du lagar lunch och middag. Tror du att jag skulle vilja... Du lagar lunch och middag.
Ja.
Tror du att jag skulle vilja att du gjorde i ordning frukost till mig också?
alltså, det är bara så här, jag vet inte fan.
Vad tror du att jag skulle vilja? Tror du att jag skulle vilja det?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Ja, jag skulle vilja det.
Åh, herregud.
Ja, fast jag skulle aldrig liksom säga nej, det. På
nej, exakt. Fast nu har du sagt det.
Men jag tycker att det skulle vara jättemysigt också.
Mm.
Ja, nu ska du ställa frågor till mig.
Ja, då kommer de här.
Ja.
Tror du att jag tycker att du är liksom en rolig eller en komisk person?
Ja.
Ja, det gör jag faktiskt.
Ja, och det är en jävla tur det, att det är så du ser saken.
Ja, tycker du att du själv är det?
Aldrig någon som har tyckt, tror jag. Nej, men liksom aldrig en man.
Nej.
Du är väldigt speciell så, att du kan se det komiska i mig.
Du är ju rolig utan att du vet om det. Det är det som är det här. Det är det som är det bästa av allt.
Ja.
Tror du att min attraktion varierar på hur du klär dig?
Ja, tyvärr.
Och vad tror du liksom, vad går jag igång på? Vad går jag inte igång på då?
Det vill jag knappt veta. Men du säger, när jag frågar vad du tycker att jag ska ha på mig, så säger du, ja, men du kanske ska klä dig i någon liksom strikt så här, du vill att jag ska ha kavaj och kostym, typ så.
Ja, alltså jag skulle, när jag tänkte på det, jag skulle nästan svara nej på det faktiskt.
Jag,
det är inte så varierat, jag kan ju... Nej, inte attraktion. Jag kan tycka att det är snyggt ibland, men jag kan gå igång på dig när du sitter i pyjamasbyxor. Och...
Det är min smala lycka, eftersom jag gör det väldigt
precis. Nej, men jag tycker att det ibland, man kan gå igång. Men det handlar inte så mycket om kläderna. Det handlar mer om hur du är i så fall.
Och hur jag är,
I de kläderna,
Okay.
Tror du att jag förstår din syn på ordning i hemmet?
Nej. Det gör du absolut inte.
Exakt.
Du förstår faktiskt ingenting.
Nej, den är helt obegriplig nämligen.
Det var väldigt, väldigt, det här är ju ett känsligt ämne. Vi närmade oss ju, jag bad dig ju att liksom, Nej, men du sa att, ja men nu har jag ställt i ordning i det rummet, sa du.
Mm.
Och så gick jag dit och tittade, då var det ju som att 5 barn hade lekt i rummet, fortfarande typ. Och då kunde jag ändå,
snälla
då hade,
barn,
du, ändå
fall,
då hade du ändå bett om att jag skulle... säga hur jag ville ha det, så att då kunde jag ändå prata med dig, och så gick vi upp och visade just hur är min syn. Ja, men då ligger mattorna lite rakt när man har städat ett rum, och liksom gardinerna hänger inte hur som och sådär, så att vi har fruktansvärt olika syn.
Så när dina barn leker i rummet, då ligger mattorna lite snett och gardinerna hänger fel?
Nej, jag menar att du var barnet.
Ja, jag fattar det, men om det är det, nej, jag förstår det, men du är van vid liksom när barn leker rum, då är det små skitsaker. Ja, ja. Skitsamma. Tror du att jag egentligen skulle vilja att du lagade mer mat, apropå det här med frukosten och det? Så här. Tror du att jag skulle vilja att du lagade mer mat om vad du gör? Att du går och gnager i mig. Varför gör hon inte det?
Alltså, svaret är nog nej. Men det kanske finns liksom så här, ja, men en av 20 gånger kanske du tycker att det skulle vara skönt om jag lagade maten.
Nej.
Nej, inte ens det. Fan vad härligt.
Nej, faktiskt inte. Det är nästan...
Ja, det är ju jättehärligt.
Alltså så här, jag vill... Det är inte så... jag har aldrig liksom tänkt så här, varför lagar aldrig hon någon mat? Det har liksom
det
aldrig...
hoppas jag, för då skulle du ändå ha behövt fråga.
Ja,
det,
precis. Liksom. Mm. Men sen så, och det är ju inte det att jag inte tycker att du lagar god mat, för det tycker jag verkligen att du gör. Men det är på något sätt som att det är ju min... Eller det här är ju mitt.
Jag är så nöjd.
Det är som att du skulle få låna min... Sitta och spela på min finaste gitarr. Den vill ju jag spela på.
Ja, fattar.
Ja, nu, gud vad vi känner varandra bra, hör du.
Ja, men så där är vi. Eller liksom, ja.
Ja, ja.
Men
det
var ändå roligt.
Med.
Det var ändå roligt att veta.
Det var roligt.
Du, nu tycker jag det var länge som vi pratade om sex i podden. Jag måste bara få, det brukar bli så väldigt upprört.
Ja, ja.
Men det här då. Ja. Det här är en sak som är konstig tycker jag. Det finns 2 motsatta åsikter kring sex, och jag tycker att båda 2 låter ganska kloka, fastän de är helt motsatta. Och då är det lite kanske beroende på vem som säger det. Men så här, den ena åsikten, det finns människor som kan säga så här: jag ligger inte med min man om jag inte är sugen på sex.
Ja.
Det låter ju rimligt.
Ja, det...
Sen finns det de andra som säger så här: jag ligger med min man även om jag inte är så sugen på sex, för jag tycker ju om honom och vill att vårt förhållande ska hålla. Och utan sex så tror man att det försvinner.
Ja.
Tycker det låter också vettigt. Va, hur kan det bli så?
Ja, nej, men ja, jag vet inte. Det är ju, vad ska man säga? Det är som att, om man vill inte dra det här för långt, men jag kan ju känna att i det första fallet så är det ganska, då har man höga krav, vilket är bra liksom. Så här, man vill, ska man ha sex så vill man att det ska vara bra.
Ja.
I det andra fallet så accepterar man att det är lite dåligt sex, att man inte vill egentligen, det är inte så kul. Men man gör det av ett annat skäl än att man vill.
Men kan det vara så här, att i det första fallet så vill man inte ligga med sin man, för man vill verkligen inte göra det. Mm. I det andra fallet så gör man det inte för hans skull, utan för sin egen skull. För att jag vill att mitt förhållande ska hålla.
Absolut.
Och att det där skillnaden ligger kanske.
Jo, men det tror jag. Och det kan man väl säga är helt okej. Okay, liksom. Det är bara att, om man tänker vidare på det då. Om man tänker så här att... det är som att säga att men mitt förhållande är väl inte så himla bra. Men jag är nöjd ändå. Barnen mår bra. Vi har det ganska kul. Men det är inte toppen. Liksom. Att man nöjer sig med det... det är okej liksom. Det går att genomföra. Istället för att säga nej, jag vill ha det bästa. Ska jag ha sex så ska det vara bra. Då ska det vara med någon som jag tycker om.
På samma sätt som att det här behöver handla om det är bra eller dåligt, utan det handlar om, har jag lust eller inte lust?
Ja.
Och det hänger ju inte på om det är bra eller dåligt alltid. Det kan ju hänga på att jag är en period där jag inte har någon lust. Ja, jag är för stressad.
Men om man har sex då, menar du att det skulle kunna vara bra ändå?
Ja, egentligen så skulle det kunna vara det. Ja. Om det inte är så att man verkligen gör det mot sin vilja av aversion. Ja. Om man inte har aversion mot mannen. Utan att man, ja men jag har inte så mycket sex. Ungefär som småbarnsföräldrar schemalägger sex. Ja. För att övertaget ska bli gjort. För de vill ha ett sexliv. Ja. Sen har man liksom inte lusten kanske alltid.
Nej, men det är också det är en annan sak med det. Att liksom så här, för det kan man ju säga att nej, jag hade ingen lust, men det blev skitbra i alla fall. Att man behöver hjälp att komma över en puckel för att man inte känner den spontana lusten.
Ja, men då har man ju inte riktigt ett problem.
Nej, det är det jag menar. Den som då gör det så där, nej, jag har ingen lust, men jag gör det ändå. Det
jag
låter
gör det ändå
att,
för att jag vill ha ett sexliv. Ja, det tycker jag är en annan sak än att jag gör det för att annars blir han sur. De flesta människor, tror jag, som lever i ett par som är... Låt säga att de inte har ett så bra sexliv. Jag tror att de allra flesta skulle svara ja på frågan, vill du ha ett sexliv?
Ja.
Vill du generellt i ditt liv ha ett sexliv?
Ja.
Det tror jag de flesta svarar ja på. Sen i praktiken så är man inte, så kanske man känner aversion eller inte tänder på sin partner. Så i praktiken vill man inte ha det. Och det där självbedrägeriet kan pågå ganska länge. Mm. Att man tror att det här någon gång ska ändras eller gå över. Men i själva verket, om man ställer sig frågan, kommer jag verkligen någonsin att vilja ha sex med den här människan? Så svarar det ganska ofta nej.
Men det är det jag menar med att jämföra det med ett förhållande som inte är riktigt det man egentligen vill ha.
Ja,
man har inte ett sexliv som man heller vill ha.
Jag precis. Bara på.
Och jag kan tycka så här, ja, det är väl okej. Men tänk igenom då, vad det är du går miste om? Liksom. Om du hade lämnat den där
men det
mannen?
Det tror jag att många
eller?
Tänker igenom faktiskt. Ja. Och då kanske de värderar upp att ja, men jag har så mycket annat, men jag har inget bra sex. Och då tippar det över att stanna kvar.
Ja. Och bara om man är medveten om att man gör det valet också. Det tycker jag är viktigt.
Ja.
Vi blev inte ovänner.
Nej, men det är inte över än.
Nej, okay.
Jag läste en rolig intervju då för övrigt med Amelia Adamo som oftast svarar ju, liksom, hon är väldigt rätt fram. Hon sa bara så här någonstans, det tyckte jag också var skönt att höra lite omvänt. Hon sa att hon vill ligga ett par gånger i veckan, men det tycker hennes man är lite för mycket, så det blir kanske var femte dag. Skönt bara, att liksom, jag vet inte.
Ja.
Jag tycker att det är härligt när människor säger lite som det är utan hänsyn. Nu outade hon honom här också. Liksom. Men vadå? Ja. Det är så här vi människor är.
Ja, det är ju... Ja, varför inte?
Men det är väl bara att gratulera dem. Då blir det bara en kompromiss där då.
Ja, ja men så tror jag det är...
Hon ville ha sex oftare för hon mår bra av det.
Ja, nej, men jag tror att det är väldigt, väldigt få som exakt klickar varje gång och säger att det blir
konstigt.
Så här, den här intervallerna, det finns inte. Så att någon måste ju antingen hela tiden eller i perioder göra avkall på det man egentligen vill.
Ja.
Ja.
Family life.
Family life.
Mm. Här kommer en lyssnarfråga.
Ja.
Apropå family life. En kvinna som skriver... Jag är 28 år och jag och min man gifte oss för 2 år sedan. Då hade vi känt varandra ett år. Vi har inga barn än. Sen vi gifte oss så tycker jag att min man har förändrats så oerhört. Från början var han den som ville ha min uppmärksamhet hela tiden. Han ville att vi skulle hitta på roliga saker och det var som att jag var centrum i hans liv. Och han lyssnade alltid till vad jag ville göra och liknande. Nu är det som att han har blivit en annan. Han är snäll som vanligt men tar nästan aldrig initiativ till att vi ska göra något och jag känner mig inte längre särskilt sedd alls. Jag finns där i hans närhet men det blir ganska ensamt. Vi delar på hemmasysslorna men på kvällarna sitter han ofta framför en serie eller spelar dataspel. Själv verkar han inte missnöjd men jag känner mig lite lurad. Vad tror ni? Hur kan det bli så här? Och är det här hans rätta jag? Vi har också funderat på att skaffa barn, men jag känner mig orolig nu och får lätt panik ifall jag skulle bryta eftersom jag snart är 29 år. Men jag trivs heller inte med honom så som han nu har blivit.
Hmm. Ja. Ja,
ja du.
Jag tror att det där är hans rätta jag. Det är vad jag tror.
Det är vad du tror.
Ja, eller så här, det finns ju någon slags lättja, någon sån här...
Det här är en ganska klassisk, ja, lite gammeldags mansbild som man ser.
Ja,
fast han slår sig till ro.
Ja, men jag, och det kan, absolut, det är en mansbild. Men jag tänker också att det där är liksom att man blir ihop och upplever varandra. Liksom, och det är eldigt och man ser varandra och man bekräftar varandra och det är härligt. Sen när det har gått ett tag så försvinner det där. Liksom. Man blir lite slapp i det där. Och det, jag tycker att det, nu är ju hon på hugget här och ser det hos honom och verkar liksom inte riktigt känna sig själv, att hon är där själv.
Att hon är den, nej, hon hade önskat något annat i alla fall.
Ja, precis. Ja. Jag tycker så här, det är klart att han kanske inte är medveten om det. Och det är det här jag tycker, här tror jag att vi kanske kan tycka olika, men han borde bli medveten om att ett förhållande, det ger inte sig själv. Det måste man liksom hjälpa till med. Det måste man faktiskt, om man inte har fattat liksom rent automatiskt att man ska se den andra personen, då får man öva sig i det och liksom se till att man upptäcker och den andra personen varje dag, och att man liksom faktiskt måste göra sig förtjänt av den personen varje dag i varje sekund. Och det kanske han inte vet om eller tänker på eller så här. Det behöver inte vara ett krav att säga, nu måste du se mig, utan så här, vet du vad? Så här ligger det till i ett förhållande, så funkar det så här, jag känner mig osedd och bla bla bla, så att man förklarar det lugnt och försiktigt. Om han då säger, det där låter dumt, då är det ju kört liksom. Då kommer han inte lära sig någonting själv, och då är han på det sättet, då vill han inte.
Han orkar inte, så fall är han en lat person liksom, eller inte tillräckligt intresserad.
Som inte kanske riktigt vill ha ett förhållande. Han vill ha en snäll fru som finns där och antingen tar hand om honom eller bara finns där.
Han kanske var mer, det finns ju en, den här typen får mig att tänka på att det finns en viss typ av kanske både män och kvinnor som är väldigt förtjusta i idén om ett förhållande. Och att liksom, okej, då var det klart.
Ja,
nu är
precis.
Det klart. Ja. Men jag håller väl med dig egentligen, för att jag är kanske lite hårdare än du. Jag tänker att det kommer inte att bli bättre än så här, är jag också rädd. Men det är klart, om han förstår att han faktiskt, för det som behövs, det är ju tid. Han måste ägna tid åt henne. Om hon inte trivs i ett förhållande där hon liksom inte har kontakt, så det han då måste göra, om han vill fortsätta vara ihop med henne, det är ju att liksom vara mer den han var när hon blev kär. För det var ju det hon gick igång på.
Ja.
Och liksom visa henne mer uppmärksamhet, föreslå saker. Det var den. Sen är ju jag den första att säga att, ja, men vem är inte sitt bästa jag i den här så kallade infångningsfasen? När man, alltså, det är ju alla. Det är ju inte, liksom, de allra flesta är ju verkligen det. Att man visar upp sina allra bästa sidor och väldigt lite av sina sämsta. Ja. Liksom. Men, och detta då?
Men får jag säga en sak då bara? För jag tycker så här, så är det absolut. Men istället för att, liksom så här, man skulle ju kunna säga, nej, jag ska sluta och visa upp det där, nu ska jag vara mig själv i den här infångningsfasen. Det är en konstig grej. Då skulle man kunna men då skulle man kunna lära sig någonting av hur man beter sig i infångningsfasen. Därför att det innebär, om man är sån, om man kämpar med sig själv för att liksom behålla det där, då har man ju mycket, mycket större chans att behålla den man träffar och få ett mycket roligare kärleksliv. Sen är det klart att man inte behöver liksom gå så långt, men att man förstår de mekanismerna, det man gjorde då, den uppmärksamheten man hade och den liksom kärleken man vräkte över eller allt man visade, det gav ju någonting tillbaka. Och det kommer att göra det om man åtminstone behåller lite av det där. Liksom. Ja,
men jag tror att väldigt många av oss är för lata.
Ja.
För att man prioriterar inte förhållandet så mycket.
Nej, och
i praktiken.
Precis, och det är så jävla korkat.
Men jag kan förstå det.
Ja, jag kan också förstå det, men jag bara säger det så här, gör inte det, för det är korkat. Därför att jag tycker att alla människor sen kommer och säger, tråkigt, det blev inget av, vi skilde oss, eller vad vi är så tråkigt i förhållandet. Ja, men det beror ju på dig. Du måste ju bidra, du kan inte sitta och lata dig och liksom tro att ett förhållande kommer av sig själv.
Nej.
Det är...
Men jag skulle då vilja fråga dig, låt säga att jag vore en person som ville ha blommor och presenter och överraskningar. Skulle du ställa upp på det då bara för att liksom...
Nej, men jag tror inte att det är där det ligger. Nej. Är man en person
Nej,
jag tror att då skulle vi vara en dålig match.
Ja,
för där, riktigt, den grejen är inte min. Jag vet att det finns andra som tycker det är härligt och roligt, och då matchar man ju varandra på det sättet. Kanske till en viss grad, men inte för mycket. Liksom.
Nej, för att det är det jag menar också, att om det nu i själva verket är så att de här nu båda två har blivit mer av sig själv, så att säga, eller de är sig själv, och det visar sig att de hade inte en matchning bortom förälskelsen, så kan det ju heller inte vara så att han ska anstränga ihjäl sig nu för att plisa henne. Det kommer heller inte att gå, kanske. Men då behöver man inse det också, att okej, vi är inte en matchning. Vi passar kanske inte ihop i hur vi vill leva vårt liv.
Men jag tror liksom så här, vad man vill ha för uppskattning, vilka tecken man vill ha. Mm. Vi har pratat om det här förut, om det är kyssar eller om det är ord eller om det är presenter eller vad det är liksom. Mm. Det kan man ju ta reda på ganska enkelt. Och jag tror inte att det är det som är problemet här, att de inte har fattat varandras önskemål, utan det verkar just som du säger, att man har lagt av, man har släppt det bara helt och hållet. Mm. Och det tycker jag är dumt. Man måste åtminstone testa och se liksom, vad vill vi ha varandra?
Ja, och hon måste säga att det här får mig att fundera på bla bla. Ja, liksom. Men här kommer då nästa fråga. De har ju pratat om att skaffa barn.
Ja.
Och nu är hon är 29 och gift, och åren går. Det här är ju svårt. Mm. Det här är ju svårt. Ja, vad skulle du?
Ja, men jag tycker att jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Det är väl klart att hon kan skaffa barn med vetskapen om att det kanske går peppan efter ett tag. Det funkar ju ändå liksom. Men dels så tycker jag man ska tänka på att jag vet inte vad snittåldern för förstföderskor är i Stockholm till exempel. Det är väl 38 år?
Nej, alltså. Nej.
Nej. Vad är det då?
Nej, men 38 år, det är de rikaste förorterna. Typ så.
Ah, ja, okej. Okay. Mm. Ah, ja. Men att det finns ändå liksom ganska långt upp.
Ja, fast man ska också... Det tycker inte jag handlar om det. För det är de som fick barn det. Mm. Sen fanns det väldigt många av dem som aldrig fick några barn för att de väntade för länge.
Okay,
det
är men, det som är men ändå, säg så här, hon är 29, 34, 35 är ju inget konstigt.
Inte konstigt, nej, men risken eller möjligheten att bli gravid minskar hela tiden.
Ja, absolut, visst. Men jag menar, det är ändå, det är inte omöjligt att träffa någon ny när man är 29.
Nej.
Och man ska också tänka sig för vad, om man nu redan liksom innan man skaffar barn upplever att relationen är ganska, det är inte riktigt det man vill ha.
Nej.
Det kanske till och med är dålig, den beskrivningen får man ju. Då är det liksom... Jag menar,
kommer inte bli lättare när man får barn.
Nej, det kommer inte bli lättare när man får barn. Det blir roligare. Och då ska
men det får en annan mening å andra sidan.
Ja.
För det som jag skulle vilja säga, det som kanske var hennes misstag här. Nej, det är inte ett misstag förresten. Jo, men de gifte sig ju väldigt snabbt. Men det kan man ju bryta upp så att säga.
Ja.
Men det är det här att binda ihop sig för snabbt innan man just har sett det här hos varandra. Och barn binder ihop en, men om hon nu ska byta så kommer hon också då antagligen att behöva skaffa barn ganska snart för att vara säker på att hon får. Ja, då hamnar hon i samma loop. Mm. Nej, det är svårt. Ja, men
egentligen är det lite som att man skulle säga så här, skaffa barn utan man i så fall, för då kommer det liksom vara mycket lugnare och tryggare. Mm. Så att om du lämnar det där så kan det inom ett år, om du vill.
Mm, det är bra, Magnus.
Jag tycker att den lösningen egentligen är bättre än att skaffa med någon som man känner att jag kanske inte vill ha den här mannen.
För ni kommer få dela föräldraskapet sen. Det ska nog flera tänka.
Ja.
Att man kanske vill skaffa barn själv.
Ja, precis.
Eller skaffa barn med honom om han är en bra pappa och bli föräldrar ihop om ni så vill. Men var inte ett kärlekspar.
Nej,
kan
precis.
Man också göra.
Ja, det kan man göra. Men då ska man vara på det klara med att det är så man ska göra också.
Ja, möjligen ja. Om man inte försöker. Ja,
ja,
spännande fråga.
Lycka till.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit 2 romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Du, vi pratade för några gånger sedan om någon som hade, en kvinna som hade hittat så här meddelanden i sin mans telefon. Hon hade snokat och hittat.
Ja.
Det var en annan som hörde av sig och skriver så här: jag har en liknande upplevelse angående telefonsnokande. Min man hade aldrig någonsin erkänt sitt misstag om jag inte sett sms som avslöjar honom. Och det var när jag skulle utföra ett ärende åt honom och råkade se fel saker. Inget fysiskt hade hänt, men tydlig flört och kärleksförklaringar. Min man trodde dock inte på mig förrän jag visade honom i historiken vad han hade skrivit. Han trodde att han hade raderat allt, men jag såg ju det ändå. Så att tro att ens respektive skulle vara ärlig om man ställer en fråga utan bevis tror jag inte längre på. Det håller jag med om också. Ljuger man så, det är så här.
Ja.
Hon säger också, det ska tilläggas att jag upplevde det som att vi hade en mycket bra och öppen relation samt ett bra förhållande, vilket vi fortfarande har, men min tillit är borta och det kommer jag få jobba med. Ord kan vara lika smärtsamma som fysisk otrohet. Tack för en fantastisk podd som jag lyssnar på även om jag är utan barn och har inga planer på skilsmässa.
Mm.
Jag tänker på det här som hon säger om tillit.
Mm.
Det är ju någonting som är, vad skulle du säga att tillit är för någonting?
Ja, men det är, jag tycker det är enkelt att om man litar på varandra, om jag litar på dig, då känner jag tillit till dig liksom. Jag kan lita på att du är ärlig mot mig och att du är schysst mot mig i dina handlingar som jag inte ser.
Skulle du säga att detta med tillit för mig, ja, eller hur är det? Alltså, är detta med tillit ungefär som att tro på Gud lite grann? Att man måste bestämma sig för att lita på? Är det en livshållning,
absolut,
eller är det något annat? Liksom?
Nej, jag tycker att det är lite som att tro på Gud. Ja. På något sätt. Det är lite, därför att du kan ju inte veta. Det är det som är,
man kan aldrig veta.
Nej, du kan inte veta. Och det är väl det som är grejen. Du måste komma över det att du inte kan veta.
Ja.
Därför att om du tror att du ska veta, då blir du kontrollerande. Och då går du och snokar i telefoner och liksom ser till att du vet just.
Mm, för att få trygghet och säkerhet.
Ja, precis. Ja. Ja. Och det kan man ändå inte veta. För då ska du sätta en privatdetektiv och en kamera på personen hela tiden. Du ska veta exakt vad den gör hela tiden.
Så det som är, jag läser på ett annat ställe så här: när människor får frågan vad tillit betyder för dem får man lite olika svar. Det här handlar då inte om par nödvändigtvis. Mm. Det som ofta lyfts och som människor uppger verkligen är meningen med tillit är att lita till den egna förmågan, att ha mod att släppa kontrollen, att övervinna rädslan att göra fel eller att kunna ge utan garanti om att få något tillbaka.
Mm. Ja, men absolut.
Det är det här släppa kontrollen,
ja,
på något vis.
Ja.
Men man ska ju ha fog för att släppa det också. Det har ju inget egenvärde. Men om man lever i ett förhållande där man inte känner tillit så är det väl antingen som att man måste se över sin partner eller sig själv kanske.
Ja, alltså jag tror att man måste se över sig själv. Därför att, alltså, eller så här, det även i det här fallet där hon har upptäckt att han har gjort någonting, han har flörtat med någon eller även någon har varit otrogen, då förlorar man ju tilliten.
Ja, det är,
att, då har ju liksom det där man, Gud har visat sig inte finnas liksom, så här, då får det en törn och då måste man börja bygga upp det där igen.
Ja, eller måste man det?
Ja, om man ska palla så tror jag att man, för det, annars lever man i en ständig osäkerhet om att det där ska hända.
Nej, det finns ett till alternativ.
Ja.
Och det är att jag accepterar att jag vet inte hur han kommer att bete sig framöver.
Ja, men det säger ju ingenting. Så kan du alltid säga, jag vet inte.
Nej, men att man accepterar att han nog kommer att vara otrogen.
Ja, men då är det en annan sak. Därför då kan du liksom, då bryr du inte om jag menar, tillit, du bryr dig väl inte om jag går mot röd gubbe någon gång eller om jag liksom så här massa saker som jag även om inte, alltså det måste ju vara någonting som skadar dig, som bryter vår överenskommelse, ja, om hur vi ska vara mot varandra.
Ja. Jag vet att det gör mig ont om du skulle vara otrogen igen, men jag står ut med, eller jag tänker att ja, det kommer kanske att hända.
Ja, fast jag tänker att
det, men då kapar man samtidigt sin kärlek någonstans.
Ja, och det är inte riktigt, alltså tillit, det är ju...
Nej, jag sa inte att det var tillit, utan det var ett sätt att hantera...
Ja, en överträdelse, absolut, det kan man ju göra. Men liksom, det är inte den där... Alltså, tilliten är en slags trygghet i att den här, vår relation vilar på någon slags överenskommelse som vi båda håller. Jag litar på att du är schysst mot mig.
Ja, jag vet. Ja. Och det är det man vill. Ja. Men när en inte har varit det. Ja. Jag tänker också så här. Många lider ju för sin egen del, oavsett partner eller inte, av att de kanske inte kan känna lycka.
Mm.
För att man inte vågar lita på att det inte snart händer något fruktansvärt.
Mm.
Så då är det nästan tryggare att då skapa sig problem som gör att den här fallhöjden inte blir så stor.
Ja.
Så att även när man är i ett lyckligt förhållande eller ett liksom tillräckligt lyckligt liv, så är man rädd för att det ska ändras. Och det är också en brist på tillit, menar jag då.
Ja, ja.
Att man är rädd för att någonting ska hända, vilket det ju gör i livet.
Ja.
Men jag tänker, och det egentligen så är det enkelt sett också samma sak som att när jag vågar inte ta ut glädjen i förskott om jag är med barn till exempel, och är jätteglad för det. Jag vågar inte ta ut det i förskott och så vidare. Det handlar egentligen om samma sak också. Rädslan för att något hemskt ska hända.
Mm.
Där tänker jag att om man är lagd åt det hållet, att man inte kan glädjas för att någonting kan hända, för det kan det i alla våra liv hela tiden, då är det ju ändå så att det är lite synd att ha den livshållningen. Jag tänker att det är lika bra att passa på att vara lycklig när man kan. För det kommer ändå göra, för annars lever man ett halvliv.
Ja.
Där man går och garderar sig hela tiden och inte vågar känna lyckan ifall man ska ramla ner. Mm. Men då summan av kardemumma blir att man var lycklig färre stunder.
Absolut.
Och man är nästan lika olycklig ändå, även om man har garderat sig om man får ett missfall eller vad det är.
Ja, absolut. Jag tror att det skulle nog alla skriva under på, att det är roligare att vara lycklig än att vara orolig för att någonting ska hända och liksom skapa situationer som ser till att fallet inte blir så stort. Det är ju ofta så bygger ju det på att man har råkat ut för någonting tidigt som gör att man vill inte uppleva den där smärtan.
Nej,
och den där skräcken igen.
Liksom.
Så, och det är, har man en sån läggning, så ska man ju liksom, om man vill vara lycklig, söka hjälp, tror jag. För att det går ju att komma över sånt också. Man kan ju få tillbaka, det är väl snarare tillförsikt eller förtröstan om
eller
livet.
Att, eller liksom känslan av att jag kommer att klara av det.
Ja.
För att man tänker att om man är liksom sårad eller om man har en skörhet, så behöver man kanske bygga upp det. Man orkar knappt utsätta sig för saker som kan bli jobbiga kanske. Och det är därför man hela tiden garderar sig och jag krymper sin värld lite, krymper sin känslospektrum.
Ja, men jag tror att det handlar ju liksom inte om att undvika smärta, utan det handlar om att orka hantera smärta och sorg och allt sånt där.
När
att man
den
liksom,
kommer.
Ja, när den kommer. Och det är inte så himla lätt. Alltså det där, det kan man ju se på barn som blir fullständigt förtvivlade när lilla leksaksbilen har gått sönder. Det är ju hela deras värld sönder. Om man inte liksom får hjälp att bygga de där sorgmomenten så att man står pall för jävligt jobbiga grejer, då blir det ju på det sättet. Då kanske man inte, då ser man till att det händer obehagliga
vad
saker.
Vad menar
så att
du
blir...
om man inte får hjälp?
Nej, men om man som barn inte får liksom stöd och vägledning genom alla sorgprocesser, utan att det fortsätter att göra ont, då kan det ju mycket väl bli så att man ser till att man håller på en jämn sorglig nivå istället och liksom skapar taskiga situationer.
Jag vet inte om det är sant, för jag tänker att ändå barn och vi allihopa har ju just förmåga till självläkning. Ett barn slutar ju gråta efter ett tag för den där saken. Man accepterar, man går vidare. Liksom. Det som jag tänker är nästan det farligaste, det är ju om någons känslor förtrycks. Att varför gråter du för det där? Eller liksom att ens känslouttryck inte får utrymme. För då finns ju ingen läkning.
Nej.
För man fick inte gå igenom sin process.
Men det är ju det jag menar. Mm-hmm. Det är alltså... det är ju hjälp att låta ett barn vara, till exempel. Alltså att, har man inte en vuxen som kan vägleda en och hjälpa en och liksom stötta en i de där processerna, då kan man ju hamna i en rädsla för sorg just.
Ja, jag missförstod vad du säger. Ja. Hjälpa och stötta och vägleda. Ja. Var det någon som vägledde dig när din brandbil...
Men det var det faktiskt. Nej, det var det inte riktigt. Nej, det var en liten brandbil som gick sönder. Det var en stor smärta. Men nu är det över.
Ja, nu är det över. Mm. Jag vill bara säga en sak till. Mm. Oro hör ju ihop med det här.
Ja.
För den förtar ju ofta lyckan.
Ja, absolut.
Sa jag det? Ja, det sa jag. Jag säger det igen då.
Mm, säger du.
Oro är den ränta du betalar när du lånar bekymmer från framtiden.
Mm, det var ju smart.
Eller hur? Ja, det är precis så det är.
Ja, ja, nej men visst. Det är ett högt pris.
Mm.
Marit,
Jopp.
Sista ordet.
Ja, men då har jag ett trick. Som jag faktiskt tillämpar när jag är i valet och kvalet. Eller om jag har ett problem, hur ska jag lösa det där och det där? Och det vill jag dela med mig av.
Mm.
Och det kan vara liksom, hur ska jag lösa en sak på jobbet eller hur ska jag lösa ett svårt moraliskt dilemma, oavsett. Jag tycker så här, man ska vara nog, jag brukar skriva ner, huvudsaken är så här att presentera ditt problem för din egen hjärna. På riktigt så menar jag så, att man definierar, det här har jag ett problem med. Hur ser problemet ut? Vad är det som får mig att tveka mellan det ena och det andra och så vidare? Jag lovar, din hjärna, när du sen släpper det här, din hjärna kommer att återkomma med ett svar, ett tydligare svar. Om du har lagt upp bitarna som du håller på med och gjort det lite tydligt och ordentligt. Det kan vara att jag vaknar på morgonen, det har klarnat. Eller om jag är ute och promenerar sen, då kommer ett svar. Kan du inte känna igen det?
Jo, men du menar att man formulerar det problemet man har,
att man liksom lite grann som om man skulle berätta sitt problem för någon annan.
Mm.
För när man presenterar någonting eller skriver ner det, ja men då måste man åtminstone fullfölja hela meningen så det blev lite tydligt redan där exakt vad är problemet och exakt vad är det som får mig att tveka eller vad är komplikationen. De sakerna ska uttalas, då har man åtminstone banat vägen så att problemet står klart. Jag tycker att hjärnan jobbar i löndom sen åter.
Löndom?
Ja, i smyg. Ja, men det är inte så att jag då aktivt tänker på det.
Absolut, ja.
Lägg upp bitarna. Ja. Den har det som jobb att hjälpa oss med det. Så ge den chansen.
Mm. Ja, men jag tror att det är när man upplever den där typen av problem eller liksom konflikter i skallen, då börjar hjärnan resonera med sig själv. Och det är den ganska dålig på.
Jaha.
Den har liksom, då far åsikterna lite så här fram och tillbaka. Det är inte liksom två poler som säger den ena sidan och den andra. Utan det är så här, då går alltihopa in i någon slags mölja där allting blir likadant på något sätt. Ja, det säger så, det är bra, det är dåligt, men allting är både bra och dåligt på samma gång. Men om man kan, som du säger, så här, konkretisera frågan, det här är det jag behöver lösa, punkt slut. Då tror jag det är lättare för hjärnan att liksom så här tänka på i den andra polen.
Den är ju rationell.
Ja,
det är ju
visst.
Det,
ja, absolut.
Precis.
Ja.
Och det är man själv ofta som rör till det lite för att man kanske är känslomässig. Men jag tycker den kommer med så bra saker utan att jag då ens har jobbat på problemet. Utan man har presenterat det. Ja. Så det är ett tips som jag vill dela med mig av. Jag tycker att det är värt att prova. Sen är vi väl alla olika. Min hjärna är ju usel ibland.
Ja.
Men det här tycker jag tackar jag den för.
Ja, det bara slår mig nu. Vi hade ju kunskapsmiddag för ett tag sedan där jag oerhört snabbt och ytligt studerade ämnet hypnos.
Ja.
Som ger att liksom så här försätta någon i trans, det vill säga så här, koppla bort alla de här tankarna man har, koppla bort allt liksom resonerande och gå in i någon slags annat medvetande. Och det kanske är det där som är det där man tänker i löndom när man är inne i det där medvetandet.
Ja, eller när man sover. Jag vet inte.
Jo, nej, men det är lite samma sak. Ja, när man sover är också så. Det är bara då är ju hjärnan ute och waila för sig själv liksom, i någon slags, joho, nu ska vi hitta på grejer.
Ja, men det är som att det läker. Det är någonting klarnar.
Ja, ja.
Men den ska så att säga ibland få vara i fred med sitt jobb.
Ja, men,
utan att
precis.
Man själv lägger sig i det.
Ja, men, jo, men det roliga med det här, det är att på något sätt att du ger hjärnan en uppgift. Så här, det här behöver jag hjälp med. Så, gå nu och fixa det.
Precis.
Gå ut någonstans.
Man måste bara vara lite tydlig med uppgiften. Och så får man hoppas att det förr eller senare kommer ut något svar.
Ja.
Ja.
Jag kan ge mina frågor till dig så löser du dem åt
dig. Det tycker jag vore det allra bästa.
Ja. Ja, men bra.
Ja, fortsätt att skriva till oss.
Ja.
Och om en vecka så är vi tillbaka.
Håll er friska.
Ja, håll er friska.
Håll er borta från andra människor.
Och håll avstånd, ja, precis. Ja. Vi har det tråkigt nu, men det blir bättre framöver.
Ja, det blir det.
Bli.
Mm. Okej.
Okay. Hej då med er allihopa.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.